Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den hybrida arbetsplatsen.
Ja, för vissa av er så tror vi att det är ett begrepp som ni förhåller er till eller kanske till och med pratar om och tänker på varje dag.
Mm. För andra är det mer vagt. Men jag skulle ändå säga att nästan alla organisationer brottas med hur just den hybrida arbetsplatsen ska fungera just nu.
Ja, för även du som jobbar i handeln eller i vården eller i andra verksamheter där det mesta av jobbet sker på plats, så är det säkert vissa arbetsgrupper som plötsligt kan jobba på distans.
Mm. Vi hör ju ofta att pandemin skyndade på den digitala utvecklingen. Men vad som hände var ju egentligen att även de organisationer som tidigare hade varit lite tveksamma till distansarbete tvingades prova det. För de digitala redskapen, de har vi haft länge.
Ja, exakt. Och för många blev det uppenbart att det fungerade bättre än vad man kanske hade trott.
Mm. Så idag brottas ledningen på många företag med hur man ska få tillbaka folk till kontoret, eftersom man ofta ser ett stort värde i att träffas fysiskt, medan andra funderar på exakt hur den här flexibiliteten mellan distans och på plats ska fungera. Och det här ska vi prata om idag.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Det handlar väldigt ofta om att få till bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och förstås frihet för individen att kunna agera självständigt. Dessutom behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande, till att vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Ja, så här i början av året då är många extra sugna på att göra förändringar som är hälsa och livsstil att göra, och det är bra. Man ska använda den här nystartseffekten. Och vår partner Twitch Health, de vill hjälpa ert hälsoarbete att bli framgångsrikt.
Ja, till att börja med, säger Twitch Health, behöver man fundera på vad är det man vill uppnå egentligen? Många organisationer lägger nämligen stora summor på hälsorelaterade aktiviteter utan att ha något tydligt och mätbart mål. Och det är förstås ett problem.
Mm. Och i en artikel på sin hemsida så delar Twitch Health med sig av 5 av de vanligaste misstagen som de ser i ett hälsoarbete på företag.
Och inte nog med det. Om du läser den får du också med dig 5 viktiga nycklar till hur du faktiskt genomför ett framgångsrikt hälsoarbete. Och vi länkar till det här i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp.
Mm. Och nu säger vi välkommen tillbaka till vår digitala inspelningsstudio till Aram Sedig, och du är ju vd och arbetsplatsstrateg på WeOffice. Välkommen!
Tack så jättemycket, så kul att vara tillbaka.
Det tycker vi med.
Ja. Ja. Mm. Vi har bjudit in dig idag för att prata om en rapport som ni på WeOffice har tagit fram. Den heter Kontor och arbetssätt efter pandemin. Och den bygger på frågor som ni har ställt till över 1100 svarande i 8 olika organisationer. I både privat och offentlig sektor. Och vad ser ni i resultaten? Hur vill människor jobba idag och i framtiden? Mm.
Ja, det här är jättespännande. Pandemin kom över oss och plötsligt så över en dag eller natt så började vi jobba lite på ett annat sätt och ställde om till en betydligt högre flexibilitet än vad vi var vana vid tidigare. Så, för vissa var det steget betydligt större än andra organisationer, precis som ni nämnde inledningsvis. Och med den här rapporten så ville vi kika på och studera inte bara på hur medarbetare och chefer uppfattar att de vill arbeta efter pandemin, men också kika lite närmare på men vad är det som driver och förklarar de olika ställningstagandena. Så det var det som var utgångspunkten för rapporten. Inte bara hur man uppfattar och vad man tycker och hur man vill arbeta efter pandemin, men också förklara varför det ser ut på det här sättet som det gör då.
Det där tycker jag är jätteintressant, för jag skulle säga att ni är inte ensamma om att just tagit fram rapporter om de här önskemålen, men just anledningen bakom. Då har ni tittat på varför, men vad är det ni har sett i resultaten, och kan vi då titta på kopplingen då, varför de här resultaten har blivit? Hur vill vi jobba och varför? Om vi börjar med vi tittar på en specifik bransch eller någonting som verkligen har stuckit ut.
Ja, alltså jag tycker att det är bra att lyfta fram att i den här studien så har vi kunnat bekräfta det som alla många andra också har identifierat. Att man vill efter pandemin i högre utsträckning arbeta hemma eller på distans ska vi kanske säga. Ungefär 50% av alla anger att man skulle vilja ha sin huvudsakliga arbetsplats på ett annat ställe än på kontoret. Och man säger att man vill vara på kontoret någonstans mellan 2 och 3 dagar i veckan då. Och där är cheferna ganska överens med medarbetarna kan man väl säga, att de anser också för att organisationens bästa så är det bra om medarbetarna är på plats någonstans runt 3 dagar i veckan. Men frågan är just precis det som är intressant är då, men varför, vad är det som driver, vad är det som förklarar de här sambanden? Och det som sticker ut i rapporten och i analyserna som jag har utfört så är det att just balansen mellan arbete och privatliv är en sån faktor. Att de som upplever att balansen mellan privatliv och arbetslivet, att det har förbättrats, de anser i en högre utsträckning då att de vill fortsatt arbeta på distans efter kontoret. I högre utsträckning arbeta på distans efter pandemin då. Den andra aspekten är hur väl man har kunnat utföra sina arbetsuppgifter och framförallt de individuella arbetsuppgifterna. Om man innan pandemin upplevde att man hade goda förutsättningar att utföra individuella arbetsuppgifter på kontoret, så upplever man inte en lika hög produktivitetsökning av hemarbetet som de som upplevde att kontoret inte tillgodosätter det behovet. Och de som å andra sidan då upplever att hemmamiljön inte erbjuder goda förutsättningar till fokus och individuella arbetsuppgifter, de vill i högre utsträckning då vara med på kontoret för att kunna utföra den här typen av arbetsuppgifter.
Så det är mycket, det är, å ena sidan det här med fokus, arbetsro och känna att man kan göra det jobb man ska, å andra sidan balansen mellan jobb och fritid. Kan ni se i den här rapporten att det är en viss typ av personer, alltså i en viss ålder, kanske med en viss livssituation, barn eller inte barn, som tycker en och samma sak, eller vad kan ni se där?
Generellt sett så har vi inte hittat någon effekt på avseende i individuella skillnader mellan könen. Men däremot upplevde yngre personer att det är lättare att få ihop livspusslet under pandemin jämfört med innan.
Vilken ålder är man i då för att betraktas som ung i den här rapporten?
De yngre i svarande var mellan 20-30 och 40 år så att säga. Mm. Så vi hade hela skalan då i den arbetande åldern då. Så.
Och de tyckte, vad sa du nu, att de tyckte?
De upplevde att det var lättare att få ihop livspusslet under pandemin jämfört med innan. Och jag tror att det här har ju förstås samband med hur ens livssituation ser ut. Att man yngre personer jämfört med äldre har förmodligen fler, har yngre barn hemma, någon av föräldrarna är föräldraledig kanske och det kanske inte finns samma arbetsro som äldre personer. Med det sagt så är sambandet inte nog så helt enkelt, för att hos äldre personer så kan ju man ha haft lite äldre barn som jobbar hemifrån eller som studerat hemifrån under pandemin och så. Jag tror att det som driver de här sambanden är väldigt mycket förutsättningar att kunna göra ett bra jobb på ett bra sätt och få ihop de olika aspekter av det privata livspusslet helt enkelt.
Ja, för jag tänker, när jag lyssnar på dina förklaringar till de här varför så är de ju inte, det är inte så att man ramlar av stolen bara, va? Utan de låter ju helt logiska. Jag tänker så här, om jag har suttit i ett kontorslandskap och försökt koncentrera mig och så får jag göra det hemma, då känner jag så här, plus på mitt liksom konto, att ja, det blir, då vill jag jobba hemma. Om jag har koordinerar hämtning och lämning, och jag tänker också framförallt under pandemin om man har små barn, jag tror att det är många som har vabbat betydligt mer just på grund av att man är mer känslig för om någon nyser så hämtar man hem dem från förskola. Så att det är mycket logiskt och det blir så tydligt. Det är liksom, du kommer upp till ytan på ett annat sätt under den här liksom pandemin. Men jag tänker också, har ni också i den här rapporten då kunnat se att det är liksom vissa uppgifter som ni ser som passar bättre hemma och en annan som passar bättre på kontoret? Är det någonting där som har stuckit ut som ni ser?
Ja, frågar man medarbetare vad är det för typ av arbetsuppgifter de vill utföra på distans eller på kontoret, sådär, då rapporterar man ju i högre utsträckning generellt sett att individuella arbetsuppgifter vill man utföra, kan man i högre utsträckning utföra på distans. Och det är ju logiskt också att då man behöver mindre interaktion med andra, vilket gör också att då räcker det att man själv har goda förutsättningar. Medan möten och samarbeten så vill man i högre utsträckning ser man ett behov då att vara på kontoret. Men det här är också lite tricksy tycker jag, för att vi får också ställa oss frågan om vi då tar en sån resultat och då börjar skapa kontor som bara tillgodoser behovet utav möten och interaktion. Vad händer då? Jo, det som jag tror kan bli effekten utav det och få lite motsatt effekt än det som man försöker då göra genom att skapa bra mötesytor på kontoret och försöka attrahera folk dit. Då kan ett resultat vara att i och med att kontoret är väl anpassat för möten och man kanske inte har då anpassat det för individuella arbetsuppgifter, så kan tiden mellan två möten vara väldigt svår att liksom utnyttja på ett bra sätt. För plötsligt så finns det inte bra förutsättningar för individuella arbetsuppgifter mellan möten. Och det gör då att om jag har ett möte klockan 10 och ett annat möte klockan 3, då är det plötsligt en stor del av den här arbetsdagen som jag inte kan nyttja på ett bra sätt. Vilket då kan faktiskt få en effekt att då försöka styra även mina möten digitalt, så att jag mellan mötena kan sitta och arbeta på ett bra sätt hemma.
Just det. Så arbetsgivare ska inte slänga ut de här individuella arbetsplatserna eller utrymmen för fokusarbete, utan det finns fortfarande en efterfrågan på det, menar du?
Jag tror att om syftet är, om arbetsgivare vill attrahera sina medarbetare tillbaka på kontoret, det kanske inte alla arbetsgivare kanske har olika strategier, men om man vill det så tror jag att man behöver ta hänsyn till helheten, hur en arbetsdag vanligtvis ser ut. Det är väldigt sällan det är mer ofta att man har en arbetsdag som varierar. man sitter i möten vissa tider och sen sitter man och arbetar självständigt andra tider. Och då gäller det att kontoret tillgodoser det.
Men, det kom,
Ja, nej, men det låter ju som att ett aktivitetsbaserat kontor där man har olika ytor, det som många har försökt övergå till och där jag i alla fall hört några reflektera över att ja, men nu behöver vi ju inte de här fokuszonerna på kontoret, för det arbetet gör vi hemma. Men det som du säger, jag kanske behöver göra fokusarbete mellan två möten, och går inte det på kontoret så kommer jag känna att äsch, då försöker jag styra upp så att jag kan även ha mötena hemma, men kanske inte tvärtom. Tolkar jag dig rätt då, att du talar till det här aktivitetsbaserade lösningen som möter alla de typerna av aktiviteter som vi har under en typisk arbetsdag?
Jag tror att den ökat flexibiliteten är viktig även. Den utvecklingen har vi sett över längre tid och jag tror att den kommer fortsatt att öka. Och det kan man lösa på olika sätt. Men visst, när fler och fler, för det tror jag att vi kommer att jobba i en större utsträckning hemma än vad vi gjorde innan pandemin. Så när vi väl får gå tillbaka på ordentligt till kontoret. Och då gäller det att kontoret tillgodoser de olika behoven, tror jag, om vi ska locka tillbaka folk till kontoret, om det är det som organisationerna vill då. Men det kan man lösa på olika sätt. Man kan ha flexibla lösningar som aktivitetsbaserade kontor, men man kan också ha det med mer fasta platser. Men det är klart att det blir lite mer ineffektivt när ännu färre kommer tillbaka på kontoret. Men jag vill faktiskt säga en sak också här, och jag tror att när man frågar medarbetare och sådär, men hur många dagar har du innan pandemin varit vanligtvis varit på kontoret, så svarar de allra flesta att ja, men en vanlig vecka har jag varit 5 dagar i veckan på kontoret, alltså jag har varit på kontoret varje dag. Men den statistik som jag samlar in i samband med framtagning av arbetsplatsstrategier när vi innan pandemin då försökte förstå närvaron på kontoret, och då samlar vi den statistiken från inpasseringssystem då, om vilka som har passerat in och ut. Då ser vi ju att en vanlig dag så är ungefär någonstans mellan 65 till 75 av medarbetarna på plats. Vilket gör att även innan pandemin så var vi inte på plats 5 dagar i veckan, utan det var väldigt få veckor som kanske var en sån här vanlig vecka som man tänker sig att man var på plats varje dag. Och nu säger man då att man vill då vara på plats någonstans mellan 2 och 3 dagar på kontoret. Och jag tycker att det är viktigt att ha i åtanke att vi går förmodligen inte från 5 dagar i veckan ner mot 3 dagar i veckan. Utan vi kommer förmodligen gå ner från då, ja, vad var vi, kanske runt 3,5 dagar i veckan ner mot kanske 2,5-3 dagar i veckan.
Så vi kanske lurar oss själva när vi tänker på den här 100-procentiga närvaron. Men det kan ju vara att folk är ute på kundmöten eller tillfälligt sjuka eller sånt då. Men det kommer väl alltid finnas också, tänker jag, de som faktiskt inte har några bra förutsättningar att jobba hemma. Att det är trångbot eller ja, sådär. Så någonstans måste man väl alltid kunna erbjuda ja, någon typ av arbetsplats. Om inte förutsättningarna när man är anställd är att ja, men du kommer inte ha ett kontor, utan vi liksom hyr en konferenslokal när vi behöver ses. För så kanske det också kan bli för vissa.
Ja, absolut. Och jag blir ibland lite frustrerad liksom så här när man drar alla över en kam och pratar om att alla har de förutsättningarna att jobba hemifrån. Oftast, visst, vi som är konsulter och forskare som kanske har den typen av möjlighet att man jobbar digitalt, man har tillgång till sin data och man behöver inte så mycket annan utrustning. Ja, det är klart att det ökar möjligheten att jobba lite varstans. Men precis som du säger, dels så är det så att arbetets natur, alltså vissa har arbetsuppgifter som inte kan och får utföras på andra ställen än avsedda platser. Exempelvis på grund av sekretess och att man hanterar handlingar. Och en annan aspekt är precis också som du nämnde där då, att det är liksom att man har inte förutsättningar hemma. att genomföra den här typen av arbetsuppgifter för grund av att man inte har yta att ställa i ordning eller att det är för mycket spring, alltså det finns andra finns i närheten. Och en tredje aspekt är också personer som kanske har mer emotionellt tunga arbeten. Jag tänker på, jag jobbar mycket med kommuner på sista tiden. Och där är det ju liksom så här, man får lämna tunga besked till folk som kan vara ganska svåra. Inte bara för personen som mottar beskedet utan också för medarbetaren. Och här finns det ju också en anledning att kunna ha en närhet till sina kollegor för att kunna få stöttning. Och kunna liksom så att säga processa det där på olika sätt. Så jag tror att arbetsgivare gör rätt i att tänka på helheten. Så det finns, och man ska försöka inte positionera sig liksom. Så här, jag tror inte det finns ett rätt eller fel när det gäller om man ska hur mycket distansarbete man tillåter eller inte tillåter, utan här behöver varje verksamhet hitta det som är rätt för dem.
Och någonstans att det förändras och man kommer komma på saker längs vägen och liksom skapa de här forumen att ja, men vi kanske har tänkt att det här funkar bra att göra du på kontoret och jag hemma, och så inser vi att nej, det gör inte, och vi verkligen måste se till att jag brukar prata om halvhalter, att man stannar upp och funderar lite på så här, men nu har vi gjort så här, funkar det så? För att även om du säger det är inte första gången vi jobbar på det här sättet, alltså ifrån varandra eller vad det nu är. Men det är ändå, jag tänker att det ligger en ny förväntan i luften, och att alla ändå står någonstans och funderar lite på vart ska den här pendeln stanna hos oss, och vara väldigt lyhörd för det, att vi kan inte ha facit för all framtid just nu.
Men då vill jag slänga in en brasklapp där, för jag håller ju i teorin med allt det där som ni säger nu med att testa och kanske inte positionera sig som du säger, Anna, men för den som driver ett företag och är ansvarig för kostnader för lokaler och även kostnader för att inreda på ett nytt sätt, så man behöver ju känna ändå att det här, antingen som vi väljer att behålla eller som vi går in i något nytt, att det vilar på någon slags kunskapsgrund. Förstår du vad jag menar? Och det är väl också sånt som du hjälper till med. Men hur kan man då ta reda på hur det är i ens organisation, även om det inte finns något facit?
Absolut. Och här, det är väl lite olika grejer jag tänker på. Självklart, alltså, här behöver man titta in något inom organisationen och lära känna sig själv. Och förstå, men vad är det för aktiviteter vi utför? Hur skulle det här påverka olika delar av organisationen? Och sen så kommer man säkert i en sån process också då att identifiera vissa möjligheter och utmaningar. Och här gäller det ju också att sätta upp strategier som gör att man maximerar möjligheterna och också hanterar utmaningarna. Jag är så här inom, jag är kanske som psykolog, så är man van liksom att hantera situationer och tankegångar, att men det finns inte något rätt eller fel svar på det sättet, utan det handlar väldigt mycket om hur man hanterar situationen. Och självklart kommer man identifiera utmaningar med det ena eller det andra, men om man ändå så att säga, lätt att säga att man vill införa distansarbete i hög utsträckning men man ser utmaningar med det, ja men då gäller det att man hanterar utmaningarna, för har man gjort det så kan man fortfarande möjliggöra distansarbetet.
Ja, men det är det där som är knepigt, tänker jag. Men när du är ute och hjälper kunder, Aram, jag antar att det är både stora och små företag som ni hjälper. Vilka vägar väljer de? Det skulle vara kul att höra lite hur olika verksamheter väljer att göra nu.
Jag tycker att flexibilitet redan innan pandemin var ju en stor grej, så kring att när man behöver förnya sina avtal och så funderar man kring vilken grad av flexibilitet man ska tillämpa. Och även idag så tänker man på det, och det är självklart, så upplever jag också att liksom man har drivit mer mot en högre flexibilitet och också då en högre distansarbetsvilja då, så att säga, att man ska kunna arbeta mer på distans. Men jag har inte stött på så många verksamheter. Och, men de flesta verksamheterna landar någonstans runt ja, men 2 eller 3 dagar mm. i veckan att man ska jobba, att man ska kunna jobba på distans.
Mm.
En sak som du nämnde också, Boel, var just det här med kostnaderna. Och jag tycker att det är självklart, man har tagit, om man har ett stort kontor och känner att det inte används, och då tänker man, vad använder vi våra resurser på bästa möjliga sätt. Men jag tror ändå att det finns skäl att avvakta lite och se hur saker och ting lägger sig. För de här avtalen som man skriver med fastighetsägare, de håller i sig under så lång tid, under 3 till 5 till 7 år kan man skriva in sig i avtal. Och om man då har gått lite för hårt fram och reducerat kontorsytan, så, och sen så märker man att nej, man behöver ha en högre närvaro, eller att medarbetare söker sig tillbaka till kontoret av olika skäl efter pandemin, då är man plötsligt ganska inlåst. Och då måste man istället börja hitta på alternativa lösningar för att hantera liksom att fler behöver vara på kontoret. Så ta det lite lugnt. Ha inte för bråttom och gör en ordentlig kartläggning och försök förstå konsekvenserna, och ha också alternativa lösningar ifall det skulle visa sig att det inte blir på det sätt som man tänker sig, så att säga.
Nej, för du närmade dig lite, vet jag inte, medvetet eller ej, men mot det här med att en tredjedel som har svarat på undersökningen, de har sagt att de skulle kunna tänka sig att använda kontorshotell om det fanns. Och vad säger det om framtiden för våra vanliga kontor? Jag har själv stött på, alltså, på ett kontorshotellslösning, en jättestor organisation, men som hade det lite som en satellit för några som jobbade i den staden. Vad tror du om det här? Kommer det här hörsammas av arbetsgivare? Och vad står den längtan för, eller vad man ska säga?
Jag tror återigen att det här är kopplat till balansen mellan arbete och privatliv, och med förutsättningar att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt faktiskt. För här ser vi också sambandet att de som söker sig till coworking-ytorna, dels är det personer som, den vanligaste orsaken till att man vill arbeta, använda coworking-ytan, det är ju om coworking-ytan ligger närmare hemmet. Så. Men tittar man också på sambanden och vad som driver det, så är det så här, de som i lägre utsträckning upplever att kontoret ger dem de stöttning de behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter, de anger i högre utsträckning också att de vill vara på coworking-ytorna, för man flyr då från sin ordinarie kontor. Och jag tror att man behöver titta på det här med, och återigen, det finns liksom ingen rätt eller fel svar. Jag tror att det här är också någonting som kommer att öka coworking-ytorna. Och för vissa verksamheter kommer det funka alldeles utmärkt, men för andra så funkar det inte så bra. Eller framförallt ska jag säga, jag tror att det också för vissa funktioner och roller så kommer det här fungera väldigt bra. Medan andra delar av organisationen, men medan kanske inte för alla delar av en organisation då.
Du nämnde ju i början där att balansen mellan jobb och privatliv är en väldigt viktig faktor bakom hur man svarade. Och en annan var det här med i vilken utsträckning man kunde fokusera och göra sitt individuella arbete på kontoret eller hemma. Hur mycket har det här med restid varit en faktor, en bakomliggande faktor kring hur man svarar i undersökningen?
Vi ställde väldigt indirekt då genom hur väl man har fått ihop balansen mellan arbete och privatliv. Så jag har ingen direkt svar på det utifrån den här undersökningen. Men det generellt sett så upplever jag i andra rapporter som jag har läst att det har varit en viktig faktor på grund av som man upplever då har frigjort tid då.
Så det ligger i det här med de som tycker att de har fått till en bättre balans mellan jobb och fritid när de jobbar på distans. Där finns det en hel del restid som har försvunnit förstås också.
Så skulle man kunna se det, absolut.
Så egentligen behöver alla organisationer ställa sig fråga sina medarbetare hur de har det där hemma med att jobba. Om de har rätt förutsättningar, och dels vilka förutsättningar de skulle vilja ha på kontoret. Och därefter kanske hur de skulle vilja fördela sin arbetstid. Det vore väl drömläget egentligen om alla kunde få önska så.
Ja, jag tror man behöver dels skapa delaktighet för att försöka förstå. Och sen så tror jag att det här är viktigt också att man tänker till vad effekterna utav ens olika beslut blir. Så för att, som jag nämnde, så här, frågar man medarbetare så kommer nog många säga att ja, men jag vill genomföra möten på kontoret. Men om man ska verkligen ta sig till kontoret för att ta sina möten, så tror jag också att man behöver se till att tiderna mellan möten kan utnyttjas på ett bra sätt. Så.
Ja, men precis. Jag tänker att det blir att planera dagen på ett annat sätt. Som liksom, alltså, när jag börjar rucka mina ringar så börjar det ju liksom rucka andras ringar också. Jag är lite nyfiken på en sak som jag vet att jag har diskuterat med några. För jag jobbar ju jättemycket med just det här att många av mina liksom kunder krasst är ju mitt i det här. Och en sak som jag vet att vi har diskuterat är att om tillfrågad som medarbetare hur mycket jag önskar, då kanske jag sätter fler dagar som jag vill jobba hemma i mitt svar, därför att jag vill värna om möjligheten att kunna göra det. Så att egentligen kanske jag tänker att jag kommer nog bara vara hemma en dag i veckan, men jag säger tre för jag vill värna om möjligheten. Har ni funderat på, är det någonting som ni tror kan vara relevant i svaren, att man vill värna om att kunna ha flexibiliteten?
Ja, men absolut. Så kan det vara, och att det då driver svaren på ett eller ett annat sätt. Och det är därför jag tycker det är så intressant att också titta på inte bara hur de deskriptiva, de beskrivande statistiken, utan men vad är det som driver och förklarar det. För där tror jag att här finns det en del, och det är där man kan jobba med att liksom antingen då försöka få tillbaka folk till kontoret eller skapa goda förutsättningar för distansarbete. Så ett exempel är ju till exempel det här med social isolering, där vi ser liksom att folk som har upplevt under pandemin att de har varit, att de upplever social isolering i större utsträckning, så vill de ju komma tillbaka på kontoret. Mm. Och den sociala upplevelsen av att man ska göra mer för att bryta den sociala isoleringen är ju också kopplat till sämre hälsa.
Absolut,
hos medarbetare. Och det ser vi ju också i rapporten. Där hittar vi också det här sambandet. Jag tror så här att det är väldigt viktigt att det är viktigt att förstå organisationen, att samla in synpunkter från medarbetarna, men samtidigt är det också viktigt att organisationen själv har en vision, en tanke kring hur man ska utforma arbetsmiljön. För organisationen behöver också kunna ta ansvaret för arbetsmiljön och se till att medarbetarna har goda förutsättningar att dels prestera, men också att de trivs.
Och det är klart, de som blir socialt isolerade hemma behöver ju de andra, även om de tycker att det är skönt att vara hemma. Så någonstans behöver man en viss massa människor som ses ibland på de flesta arbetsplatser. Och tror du då, Aram, att trenden går mot att kontoren blir i större utsträckning en plats där vi agerar socialt, och kanske i mindre utsträckning ändå ett utrymme för fokusarbete?
Jag tror att vi kommer se att kontoren kommer att bli, att vi kommer öka vår flexibilitet helt enkelt. Och en drivkraft kan vara att just att man utformar kontoret för det sociala. Men jag tror att vi kommer, efter pandemin så tror jag att vi kommer se en högre diversifiering om gällande hur olika organisationer väljer att, vilken strategi man väljer att tillämpa. Vissa kommer att fortsätta jobba så som man har gjort tidigare. Att man framförallt jobbar med strategin, att man är på kontoret och genomför arbetsuppgifterna. Andra kommer driva det väldigt hårt åt andra hållet. Mm. Att kontoret blir bara en hub som man är på vissa, någon dag i veckan. Medan de flesta kommer nog hamna någonstans där i mitten. Mm. Där man kommer ha en högre flexibilitet, men där man ungefär har använt kontoret som tidigare. Mm. Tror jag.
Så precis som vi gissade i början så finns det inget enkelt svar, utan varje organisation behöver lära känna sig själv, men också som du sa Aram, att ledningen behöver ha en vision och en tanke så att man kan visa på en riktning dit man vill. Och det var väl ett ganska bra sätt att runda av det här samtalet, eller vad säger du Ann-Sofie?
Ja, nej men det är verkligen så här, jag tänker hela tiden på den här pendeln som svingar och det här att vi det är jätteintressant tänker jag med er undersökning som ställer bakomliggande, som du säger, inte bara deskriptivt, så här tycker folk utan lite varför. För jag tänker ett sånt underlag är också intressant att diskutera kring på arbetsplatsen. Man kan ha hjälp av en sån rapport tänker jag, och så blir det väldigt spännande att se vad som händer framåt helt enkelt.
Mm, verkligen. Mm. Tusen tack för att du kom och ville vara med idag, Aram.
Stort tack. Alltid kul att prata med er.
Ja, tack detsamma. Och nu ska vi se här. Jo, vi har ju som alltid en samarbetspartner i motivation.se och de har många artiklar om distansarbete och framtidens kontor. Och det tyckte vi passade bra att välja ut en artikel kring den här veckan. Och de har tittat på en större studie kring distansarbete som fick lite förvånande resultat. För trots att produktiviteten och trivseln ökade när människor fick jobba hemma så valde de ändå att jobba på kontoret. Varför då? Jo, lite det vi pratade om tidigare. En del känner sig socialt isolerade, men det handlade också om rädsla att gå miste om karriärmöjligheter. Och vi länkar till den intressanta artikeln från det här inlägget på vår sida.
Mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera på våra inlägg där så kan vi säga hej. Och så hörs vi förstås om en vecka igen.
Det gör vi. Hej. Tack och hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.